Det här är en podd från Svenska Yle.
Just nu kan man lätt få uppfattningen att läget med coronaviruset har förändrats dramatiskt och att det här kanske är det till och med största hotet i världen just nu. Nyheterna, sociala medier, diskussionsforum och folk säkert tankar också fylls av den här intensiva virusrapporteringen som är på gång. Så vad går gränsen mellan, vad ska vi säga, hysterisk överrapportering och oansvarig underrapportering? Och hur resonerar vi kring det här på Svenska Yle? Det här ska jag nu diskutera här i Nyhetspodden med min kollega Jonas Ljungar. Välkommen med här till podden igen.
Tack ska du ha.
Du är alltså chef för kvalitetskontroll och publikdialog här på Svenska Yle och funderar mycket kring våra journalistiska principer och beslut, och därför ska vi nu diskutera det här, för det här är en viktig fråga för oss journalister, hur vi rapporterar om coronaviruset. Men jag tänkte börja helt faktiskt i en annan ända och fråga dig att, har du tvättat händerna ordentligt idag?
Ja, det har jag gjort, och jag har gjort det också enligt alla konstens regler, så som jag har lärt mig att man ska göra. En del av den här rapporteringen har ju handlat om hur man till exempel tvättar händerna på ett korrekt sätt.
Ja, det kan ju kännas liksom så lite lustigt att man talar om att tvätta händer, men både myndigheter och experter går ju ut och säger att det här är liksom ett effektivt sätt att motarbeta att det här nya coronaviruset sprids. Men jag tänker just att den här handtvättningsaspekten också kanske sätter lite hela den här frågan i rätt proportioner, för att då talar vi om ett virus, men vi talar inte om någonting som liksom tar koll på oss alla så här, och vi har ganska så handgripliga liksom verktyg att liksom motarbeta det, och samtidigt så är vi nog bra på att börja lite så där oroa oss i onödan. Ser du en viss sån här skevhet här?
Alltså jag tror den här handtvättningen kanske kan fungera som en sån här liksom symbolhandling som man gör för att helt enkelt lugna ner sig själv. Jag menar det här är trots allt också ett ganska abstrakt hot än så länge. Jag menar det har befunnit sig på ganska långt avstånd nu, visserligen vi har också nu fall i Finland. Men det här att man faktiskt kan göra någonting konkret, och det kanske har en sån här, också en sån här psykologisk funktion. Jag tycker att det är ansvarigt av myndigheterna att just poängtera väldigt konkreta saker. Detta kan du göra. Det kanske blir liksom lite löjeväckande, de här otaliga videorna på hur det ska gå till när man tvättar händerna. Men det är någonting som man kan i sin vardag göra för den här sakens skull. En oerhört viktig sak. Så jag tycker att den här typen av väldigt konkret konsumentinformation eller så, att den har en absolut stor betydelse när det gäller att lugna stämningarna kring det här. För här finns ju alla ingredienser till panik, och det är ju det som vi till varje pris måste försöka undvika.
Vi har ju på sätt och vis då med den här handtvättningen ett bra vapen mot det här viruset, men vi kanske inte alltid är så redo att ta till det. Så här någonstans så liksom beskriver du kanske liksom hur på ett sätt irrationellt på ett sätt vi förhåller oss till sådana saker och hur känsloladdat det är.
Det här är väl den klassiska mänskliga reaktionen. Det okända är man rädd för. Det gäller oberoende om det handlar om sjukdomar eller någonting sånt. Det som man inte har kontroll över, så det är förstås sånt som inger rädsla. Men det är här som jag tycker att den ansvarsfulla journalistiken träder in, och där som jag ser att vi har en oerhört viktig roll i hur opinionen och attityderna kring det här och framförallt känslorna kring det här, hur de formas. Att vi faktiskt har is i magen när det gäller hur vi rapporterar, vilka ord vi använder, vilka rubriker vi använder, vilket tilltal vi har, vilken ton vi behandlar det här ämnet med och så vidare. Allt det här sammantaget är det som skapar den offentliga bilden av den här sjukdomen. Det är ju så att medierna inte nödvändigtvis säga vad folk ska tycka om saker och ting, men däremot så är det ju nog ganska långt så att medierna fortsättningsvis den part som bestämmer vad, så att säga, vad folk talar om. Och i det här fallet är det ju coronaviruset vi alla nu talar om, just för att medierna på så bred front rapporterar om det. Och frågan här är givetvis, som du sa här inledningsvis, är att var går gränsen mellan ansvarsfull rapportering för att stilla folks enorma informationsbehov? Det finns ett oerhört stort behov av information. Å andra sidan det här då att man då eventuellt piskar upp stämningarna i onödan alltså. Och att hitta den här gyllene medelvägen så att folk får det de behöver, det de bevisligen behöver. Det ser vi i vår publikanalytik, att folk vill läsa, vill veta mer om det här. Men å andra sidan att man inte liksom ytterligare förvärrar den här oron. För det är ju, dit vill vi ju inte gå.
Men om man tänker just nu till exempel på Svenska Yles rapportering, så de senaste dagarna, jag menar, oberoende av vad man tycker om tonen, och vi försöker hålla liksom en väldigt saklig ton och inte kanske gå den här gula presslinjen där man liksom har stora liksom skräckrubriker och så här. Men även om vi har då den här sakliga linjen, så har vi väldigt mycket på temat coronaviruset. Vi har otaliga artiklar på vår webbsite. Det är nästan varje nyhetssändning känns som att det nämns på något sätt, och vi har haft specialsändningar. Ser du inte en risk här med bara den här mängden i sig liksom blir ett problem?
Alltså volymen är onekligen väldigt stor just nu. Jag tror att det att folk har en uppfattning om att volymen är så stor, det är ju den sammantagna volymen. Det är verkligen inte bara vad Svenska Yle gör, utan det är vad medierna i stort gör. Och till de här etablerade medierna så tillkommer ju dessutom allt det som kommer till exempel emot oss i sociala medier, eller det som vi hör av någon bekant, eller vi läser en blogg, eller vi ser någonting på Facebook, eller vi ser någonting på Instagram, eller vad vi nu råkar stöta på det här. Så sammantagna effekten blir förstås alldeles våldsam, att folk talar ju inga, folk, alltså inom citationstecken, folk talar ju inte om någonting annat. Sen vill jag ju gärna framhålla det att jo, vi gör väldigt mycket rapportering kring den här frågan, men den omfattar ju också och har omfattat under de senaste veckornas lopp också många andra aspekter än de här rent hälsomässiga. Det är bara ett faktum att till exempel coronaviruset har en massa ekonomiska konsekvenser, ja, eller ekonomisk-politiska konsekvenser till och med. Det här är ju en fråga som så att säga drabbar oss på många plan, och vår rapportering har nog åtminstone hävdat, ja, till vissa delar handlar om just det, att det här är någonting som inte bara, det är inte bara fråga om ett virus, utan det är också någonting som där många sektorer i samhället berörs. Och då blir ju förstås den sammantagna volymen då ganska massiv, speciellt i det här akuta skedet nu, därför att nu har vi då faktiskt sen årsskiften, nu har det accelererat, och då har det blivit väldigt mycket.
Men just det där, ur publikens synvinkel så kan man ju helt av förståeliga skäl uppleva att det blir liksom en sån tsunami av rapportering kring det här, och man kanske liksom inte mer kommer ihåg nyanserna och skillnaderna och vem som skrev vad och med vilka vinklingar, utan det blir bara det här corona liksom som fastnar i huvudet.
Absolut, så det här är också för mig att vänta, jag tycker att jag läste det någonstans och så här, inte kan jag heller liksom,
i ett sommarflöde så kommer ju allting bredvid varandra liksom.
Ja, där kommer kattvideon och där kommer semesterbilder och där kommer om vartannat, så som de här sociala medieflödena ser ut. Vad gäller sociala medier så gäller ju dessutom det att de är till sin natur känslodrivna medier, alltså algoritmerna, det vill säga det som bestämmer vad vi ser i våra till exempel Facebookflöden, det är ju uttryckligen känslodrivet. Så det som väcker mycket känslor, det syns.
Så
högt.
Facebook älskar det här?
Ja, det vet jag inte om de älskar det, men åtminstone kan jag ana en peak i trafiken där, därför att vi vill ju dela med oss av sånt som väcker känslor, men sånt som är förnuftigt, balanserat, lugnt, sakligt, det har en tendens att ramla längre ner. Det är tyvärr, det är tyvärr så. Det gäller inte bara coronarapporteringen, utan det gäller övrig rapportering också. Precis. Och den här sociala medier-logiken.
Men om vi tänker på liksom hur vi nu rapporterar kring läget kring coronaviruset och hur det nu sprids och vad är läget här i Finland? Nu har vi den första finländaren som har insjuknat så här. Så vi är ju ganska nu här beroende, i det här skedet väldigt beroende av våra myndigheter och deras uppgifter. Samtidigt ska vi liksom som media liksom vara kritiska, liksom de här vakthundarna. Finns här ett problem att vi nu bara liksom på något sätt blint tror på våra myndigheter och att de har koll på läget som de säger?
Alltså det här är en jättebra fråga, och jag tycker inte att den är alldeles enkel, och jag funderar väldigt mycket på den, och det ska vi vara ärliga att säga. Alltså jo, i den här vakthundsrollen ingår ju förstås att myndigheter, precis, THL ska granskas på samma sätt som alla andra myndigheter, det är inte fråga om någonting annat. Samtidigt kan jag tycka att i ett sånt här läge att man måste liksom göra vissa också kanske journalistiska prioriteringar. Vad är journalistikens huvuduppgift i ett sånt här läge där folk i första hand, hävdar jag ändå, suktar efter saklig, korrekt information? Och att det på något sätt måste ligga högst på prioriteringslistan också för vår del. Jag vet att också säkert våra myndigheter, hur det här sköttes när dammet väl har lagt sig, om vi säger så, att visst kommer det också att synas i sömmarna att gjorde man rätt beslut, hade man förberett sig på rätt sätt och så vidare.
Men det är liksom följande fas.
Ja, jag tycker kanske att det är liksom lite följande fas att just nu så vågar jag nog påstå att det som folk i första hand vill ha är sanningsenlig, verifierad, korrekt information av de myndigheterna som ändå kan förväntas ha den bästa bilden av vad som sker just här i Finland. Mm. Sen kan man ju säkert googla sig fram till vad som helst och hitta den ena hemska scenariet efter det andra. Men jag tycker att åtminstone hittills har vi inte haft anledning att liksom betvivla våra egna myndigheter liksom handlande i den här frågan.
Men kan du förstå det att nu när våra myndigheter då dagligen ger sina lägesbeskrivningar om hur det utvecklas nu det här coronafallet. Så jag i alla fall hade ju hittills varit väldigt lugna och säger att vi har bra koll på det här, ingen orsak att panikera. Det går som på Strömsö, sa de till och med här nyligen. Men kan du förstå att det här kan vara provokativt för någon när vi samtidigt talar om ett nytt virus där det finns fortfarande många frågetecken och så går myndigheterna ut och säger så här att, nämen, att vi har full koll på läget. Lovar man för mycket?
Ja, lovar man för mycket. Alltså, och vem är vi som journalister att på något sätt ifrågasätta den medicinska expertisen som ju rimligtvis bör sitta inne med den bästa informationen, den bästa lägesbilden, de bästa internationella kontakterna. De är ju ingalunda, Finland fungerar ju inte i något slags vakuum här, utan vi är ju i kontakt, det vet vi, våra egna myndigheter är i kontakt med de europeiska myndigheterna, med WHO och så vidare. Den finländska hälsovården håller väldigt internationellt sett hög nivå, det vet vi, det är vida erkänt. Så jag ställer mig snarare frågan att vad exakt är det vi borde då misstänka i de finländska myndigheternas agerande? Hittills har jag inte sett åtminstone sån här väldigt stor liksom någon sån diskrepans mellan vad myndigheterna så att säga ute i världen säger och vad våra egna myndigheter säger. Dessutom tror jag att man ska komma ihåg att många frågor kring coronaviruset är ju alltså genuint öppna. Vi har inte alla svar ännu. Den här bilden är inte fullständig. Så det kan ju leda till att också expertisen har aningen kanske svävande svar på vissa frågor för att man inte har alla svar.
Mm. Men det där är kanske lite typiskt för idag när vi är vana att kunna få information, så mycket information, så lätt och så snabbt, att om man inte har svaret på en fråga så googla det. Och vi är ju på något sätt vana vid det här, men i det här fallet så fungerar det ju inte riktigt så för att ingen sitter riktigt på svaret. Men här finns väl kanske också sen samtidigt liksom risken för att eller det skapar ju förstås, tänker jag, med en grogrund för att börja sen sprida alla möjliga teorier. När det liksom inte finns definitiva svar så ger det ju utrymme för alternativa teorier och sånt. Håller du med?
Alltså absolut, det är ju det att ett informationsvakuum fylls alltid av något. Mm. Det är alltså sån här grundregel och det gäller inte bara gällande coronavirus utan gällande allt annat också. Och det tycker jag talar för att en sån här ganska massiv saklig informationsspridning har också den funktionen att man åtminstone fyller det här vakuumet med rätt sorts saker. Alltså det här tomrummet som ändå måste, eller tomrummet, men det här behovet av information finns där ute. Om det inte fylls med saklig information så fylls det av någonting annat. Och det tycker jag talar för att man på ganska bred front från de etablerade ansvarsfulla mediernas sida går ut och berättar om det vi vet. Framförallt med tyngdpunkt på sanningsenlig, verifierad och kanske i det här fallet då myndighetsinformation. Att jag kan inte riktigt se att vem som vinner, alltså ifall det är så, vi får väl anta att de flesta är eniga om att det viktigaste är att vi får den här situationen under kontroll, att vi kan känna oss så trygga som möjligt. Att på vilket sätt skulle ett misstänkliggörande eller på något sätt kritik för kritikens skull av våra finländska myndigheter, på vilket sätt så tjänar det syftet?
Mm.
Det som jag vill tillägga här i sammanhanget, och det gäller speciellt nu då svenska Yles roll, jag kan ju tala bara för svenska Yles roll och vad vi gör i det här sammanhanget, men det är ju det att Yle har en ganska speciell roll när det gäller den här typen av information. Vi är ju så att säga en sån här, vad ska vi säga, halvofficiell myndighetskanal, alltså det är ju
som
via
statligt mediebolag,
som statligt mediebolag, att alla typer av, låt oss säga, nödmeddelanden eller försvarsmaktens meddelanden eller sånt här, det går ju alltså ut via Yles kanaler därför att vi har en lagstadgad skyldighet att göra så. Vissa lyssnare kanske har på väg har hört att det har gått ut sådana THLs informationssnuttar som har poängterat det här med just handtvättning framförallt och annat. Och det gör vi i egenskap av så att säga den här myndighetskanalen i den här typen av frågor. Så Yle har ett speciellt ansvar där också. Och jag tycker det ansvaret måste också utsträcka sig att gälla vår journalistik. Att samma ansvarsfulla hållningen måste avspegla sig i vår övriga journalistik.
Men den här så kallade myndighetsansvarsrollen som vi lite har här, binder den på något sätt våra händer?
Absolut inte. Jag menar, det är ju inte så att vi går i något THLs ledband eller någonting sånt, utan det är, vi gör våra helt egna självständiga redaktionella val från dag till dag på basis av det vi vet. Det är ju inte på något sätt så att vi har satt någon munkavlen på oss. Inte. Jag hör emellanåt de här påståendena, men det är helt enkelt absolut inte så.
Hej, bra att reda ut de här sakerna, hur vi resonerar kring vår rapportering om coronaviruset. Det är viktigt att öppna upp för publiken. Alla sitter inte här med på redaktionen och hör våra möten och hör hur vi resonerar kring det här. Tack för att du var med i Nyhetspodden, Jonas Ljungar. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.